Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 30:e avsnittet av Släpp sargen. Robin Figren, hur är läget?
Det är bra. Jag mår väl lite som man ska göra kanske i under en av de sista hockeyveckorna för säsongen, om jag säger så. Men lite tilltufsad, det ska erkännas. Men jag har jävligt kul, så att jag... Det är lugnt. Hur mår du, Nicky?
Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Det är ju så att du spelar finalspel nu i den ligan du befinner dig i. Så det här avsnittet spelas in redan under tisdagen. Och då vet vi helt enkelt inte riktigt hur läget ser ut för klåten som du tillhör på torsdag när det här avsnittet släpps. Och med anledning av att vi är lite tidiga med den här inspelningen så kommer det här avsnittet ha lite mindre aktuellt fokus än vanligt. Här och nu har vi exempelvis ingen spikar SM-final. Så sur om den kommer givetvis nästa vecka. Men vi har en hel del annat smått och gott att traska igenom. Som kanske också rimmar lite mer med vad den här podden pysslar med. Men med det sagt så tycker jag vi kör igång det här förhoppningsvis jäkligt lyssningsvärda avsnittet. Vi har ju tidigare pratat om, och kanske även ältat tycker nog en del, att HV-profilerna Martin Törnberg och Oskar Sund inte fick vara kvar i klubben. Sen gick det som det gick, och nu senaste veckan har det meddelats att Carl Fabricius inte får stanna i Luleå och Henrik Eriksson, Hank the Tank, blir inte heller kvar i Djurgården. Ska vi börja med Fabbe då? 14 hela säsonger och totalt 849 SHL- och slutspelsmatcher i Luleå. Det känns spontant, utan att ha bollat med dig, som något du liksom reagerar på eller brinner för det här.
Ja, alltså för första, om vi bara går igenom de här statsen som Fabbe har, det är ju någonting jag går igång på. Alltså, det är så sjukt imponerande. Vi var ju inne på det där just med antalet matcher och sådär, som du säger liksom.
Han är över 1000 totalt.
849, ja. Och jag klev av på dryga 500 och var ganska slut efter det. Han dubblar liksom det utan problem och ser fortfarande ut som att han är liksom 25. Och sånt där imponerat han med fan på mig alltså.
Ja, det är alltså på sitt sätt, alltså han var väl iväg en liten utlandssejour på ett år där eller så, men annars har han liksom varit lite av en dålig på något sätt hemma i SHL, men ändå gjort det jävligt fint på något sätt år efter år. Han bara matar på där i någon jävla tredje, fjärde lina.
Ja, men exakt, jobbar lite i skuggan. Jag är övertygad om att han har behövts i Luleå. Sen är det så jäkla synd att en sån gubbe inte får vara med och vinna liksom. Man unnar ju de här liksom själarna det. Ja. Att bara få kliva av efter en coronasäsong så här liksom, det skär lite i hjärtat alltså.
Det blir intressant att se vad han landar nu, om det kan bli någon liten utlandsflytt eller sådär. Det känns ju knappast som att något annat SHL-lag är aktuellt, om jag bara ska gå på känsla.
Ja, man vet ju aldrig. Alltså, vad fan, skulle ett lag kanske som Oskarshamn plocka in en sån liksom dräv och få in ganska mycket rutin? Man vet ju aldrig, men för han skulle, jag vet inte, hade jag gått i hans skor, nu är inte han och jag kanske samma fysiska fenomen och sådär, men alltså kanske funderat på att runda av i något härligt land, kanske åka till Italien och spela en säsong eller någonting. Jag vet inte, det känns som att han har ganska mycket hockey i sig, så han vet nog det där bäst själv.
Ja, så är det nog. Fyller 39 till hösten, men som du är inne på, det känns ändå som att han kanske har lite mer hockey i sig. Vi får se helt enkelt. Något av det värsta jag vet, det var inte det du gjorde nu, men något av det värsta jag vet är när så här, liksom, mediapersoner ska uttala sig om vad en spelare ska göra med sin karriär. Till exempel så...
Det var ju exakt det jag gjorde nu.
Nej, det var det inte riktigt. Jag tyckte mer du liksom...
Ja, jag gick faktiskt först till mig själv, det gjorde jag faktiskt.
Exakt. Men liksom där med Henrik Lundqvist, när det var snack om att han inte skulle vara kvar i Rangers, så jag bara, sluta nu Henrik Lundqvist. Fan, håll käften allihopa. Han bestämmer väl själv vad han ska göra.
Låt Henke vara.
Ja, väl lite så jag blir så matt på sånt här. Men om vi ska kliva vidare till nästa, ja men trotjänare får man verkligen kalla dem. Henke Eriksson, 12 säsonger i Djurgården, nästan 600 matcher. Lite beroende på hur man ser det. Vad tänker du?
Runt Henke-storyn här så tänker jag faktiskt ganska mycket. Och inte så glatt, ska sägas.
Oj då.
Alltså, ja, alltså, jag får gissa lite med siffror här nu. Men först och främst, jag har spelat med Hank the Tank. Mm. Fantastisk kille som gör precis allt jag blir tillsagd. Alltid snäll, alltid bra humör, vältränad, du vet. Alltså, svärmorsdröm.
Han har hela paketet.
Ja, men verkligen. Lite lenare handleder kanske så skulle han varit hela paketet. Men, alltså,
ja, exakt. Ja, jo, visserligen.
Det är en hockeyarbetare, fantastisk människa. Han, jag ska inte gå in på några siffror och sådär, men jag ska killgissa mig fram att han inte har tjänat de stora pengarna i Djurgården. Alltså jag skulle gissa kanske att vi är runt 50, kanske till och med under den här summan. Mm. I det här läget, alltså jag vet inte, som du säger, han har gjort sina 600 matcher och så här. Och jag då som är utanför bläddrar upp Aftonbladet och ser liksom Jockes kommentar på det hela.
Mm.
Alltså då kan jag bara tänka mig vad som hänt. Alltså för det första säger ju Jocke att han har gett Henke ett kontraktförslag då, som han har tackat nej till och valt att, ja vad han nu skrev att, eller vad han sa att
Söka nya utmaningar
och sådär. Jag, återigen, kanske killisar, men jag kan ju se att han kanske har fått en ganska extrem lönesänkning. Förslag på ett ganska, alltså som knappt som inte går att tacka ja till.
Junis lön.
Ja, någonting kanske i den stilen, som inte, det går inte att tacka ja till det. Men då skyddar man sig på något sätt bakom det och gömmer sig bakom det, att man minst har gett ett förslag. Och sen vidare säger Jocke att han ska ge Henrik Eriksson en, vad är det, en ytterlig, alltså en roll inom härlaget. Alltså vad fan, kom igen nu. Alltså, ska den här gubben då, ska han spela hockey på månaderna då och typ dela ut Djurgårds flyers eller sälja vimplar på eftermiddagarna? Alltså, jag tycker helt ärligt nu, utan att fnittra ett dugg, att det känns lite nästan hånfullt alltså.
Ja.
Men återigen, jag gissar kanske på en del punkter, men det är så här jag i vilket fall... Ja, nej, men som sagt, gissar att det faktiskt är.
Men Robin, ja. du säger att du bara gissar, men alltså lite jävla kött på benen har du väl också? Det kan vi väl ändå säga. Alltså, det är inte så att du bara gissar utan att ha en susning vad du pratar om.
Nej, jag har varit med i gamet, men jag vet ju inte det här unika fallet. Jag har ju varit med om liknande stories innan. Men som sagt, det är så här det känns, om jag säger så.
Du var inne på en grej där, och det var ju det här att när Djurgården gick ut med att Henrik Eriksson lämnar, så skrev man bland annat på Instagram: Djurgården har lagt fram ett tydligt förslag att ta ställning till samt erbjudit en roll i organisationen. Henrik har valt att söka en ny utmaning. Det var ju det som du hänvisade till tidigare där.
Exakt.
Marcus Högström, stjärnbacken i Djurgården, skrev då, citat: sanning med modifikation.
Mm.
Dick Axelsson la till: tjänstefel på människan som skrivit den texten. Högström är i alla fall än så länge kvar i Djurgården, Dick är det inte. Men alltså, att det kommer såna här liksom kommentarer på ett officiellt uttalande från klubben.
Mm.
Är inte det jättemärkligt?
Jo. Det är det.
Och då menar jag det inte nödvändigtvis som kritik mot de här spelarna, utan alltså snarare att det blir så här nästan spelare mot klubb, som det blir i det här fallet.
Nej, exakt. Det blir ju konstigt och det...
Ja, men jag tror aldrig jag sett något liknande.
Nej, alltså det var väl där, de hade väl lite blåsigt där när Jocke och Dicken diskuterade lite genom media.
Ja.
Så det har ju blåst lite där innan och sådär. Jag förstod faktiskt inte riktigt Dickens kommentar mer än att han kanske ville supporta Henke, men går vi till Höströms kommentar om att det var sanning med modifikation, det är precis det jag är inne på.
Mm.
Så där, av den kommentaren får jag ju lite vatten på min kvarn också.
Ja.
Och jag menar, det ska ju på något sätt till någonting extra för att spelare i en klubb ska kunna göra något sånt liksom.
Ja.
Så att jag anar ugglor i mossen, det gör jag.
Det känns inte, tycker jag, som att Joakim Eriksson har liksom hela Djurgårdens spelartrupp i ryggen, om jag ska vara helt ärlig. Det, och återigen, det är en gissning, men det är så det känns.
Du kanske har rätt. Alltså vissa saker tyder ju faktiskt på det. Så att jag kommer inte, jag kan varken bekräfta eller dementera. Jag tänker inte hålla med dig eller gå emot dig.
Säger Robin Figren, spelare i klåten.
Nej, men precis som du säger, så det är ganska, det är ett par incident där som att tytt på det, så att du behöver inte alls vara ute och cykla.
Nej. Det är intressant nu när Barry Smith ska komma in där som ny head coach, om han liksom kan agera något form av glidmedel då mellan sportslig ledning och den här truppen.
Ja, skönt. Skönt uttryck faktiskt, men jag fattar vad du menar. Ja, jag vet inte, det naturliga där hade ju varit på något sätt att se en svensk modern coach, sån här kanske, som är lite mer stryka med. Jag vet inte. Men det är jätteintressant upplägg med den här nya tränaren, och kanske lite så som det ser ut i Djurgården Hockeys organisation just nu.
Ja. Ny modern, ja, jag vet inte. Det var en oväntad lösning i alla fall. En gubbe som kikar upp mot 70-strecket. Men ja, hur det ska gå kan vi återkomma till en annan gång. Men det blir intressant att se om han kan vara det här liksom lubet, eller vad man ska säga, som verkar behövas i Djurgården. Men du, om vi bara snabbt ska liksom summera det här. Fabricius får inte vara kvar, och det är ju någon liknande variant där med Henrik Eriksson också då. Alltså, kan det inte också vara bra att klubbar väljer att ta liksom tuffa avsked, riva av det här jäkla plåstret? Eller ska man bara liksom se det till att han har gjort många säsonger, klart han ska få vara kvar?
Nej, alltså vadå? Allt har väl sitt slut. Alltså, så enkelt är det, och det kommer ju vara tufft oavsett när. Och någon gång måste man ju göra skiten liksom. Så att jag tycker inte att man ska hålla kvar vid den. Alltså det är ju övertygad om att spelarna också känner att man ska inte hålla kvar vid någonting av nostalgiska skäl, liksom bara för att klubben, man håller på med det här för att vinna och så. Då ska man sätta det bästa laget på isen. Och om det är så att en trotjänare inte tar den tröjan och inte den platsen på isen längre, nej, då är det ju dags att rycka plåstret, som du säger. Så att, inte så konstigt med det egentligen.
Intressant att se var Henrik Eriksson landar. I en klubb där han slipper dela ut flyers kanske.
Ja, någonstans där han slipper ha en extra syssla för här laget på eftermiddagen.
Slutspelstider är ju nästan synonymt med sudden death eller förlängningar. Både i Hockeyallsvenskans och SHL slutspel har vi haft flera sådana här duster som varit jäkligt dramatiska och långdragna. Det kan eller lär bli ännu fler inom kort. Ärligt nu, kul eller bara jobbigt att spela sudden?
Vilken fråga. Nej, kan jag vända på det och säga att det inte bara är kul och det inte bara är jobbigt heller?
Nej, du kan få svara det om du utvecklar det lite.
Okej. Nej, men det är väl klart, alltså, att gå in för en fjärde period är inte samma sak som att gå in för en andra period, om jag säger så. Då spänns liksom allting åt, och det är liksom inte samma sköna känsla av att gå in i själva perioden och starta. Det är just det där emellan där det blir jobbigt, tycker jag. Alltså väl i spelet, när väl är på isen, det är möjligt att det är såklart att du lägger på kanske ett extra fokus och ett extra liksom enkelt tänk på ett sätt. Men jag tycker nog att det är ganska, fan ska jag säga, jag vill inte säga att det är jobbigt, för det är inte det det är, men det är lite mer påfrestande att spela övertid, alltså rent mentalt.
Men det är väl logiskt. Alltså gör du ett misstag så kan liksom hela matchen vara förstörd i princip.
Ja, nej, men exakt.
Och sen är det ju faktiskt, alltså vi har ju faktiskt övertider i under serien också, och det är ju inte samma sak som de riktiga övertiderna, det ska ju sägas. Som svar på din fråga så är det väl så jag känner under de här slutspelsövertiderna.
Jag hade varit ett jävla nervrak på isen. Jag fattar till exempel inte hur målvakterna pallar. Någon jävla halvdan puck från blå som man råkar släppa in innanför armen liksom. Fy fan, alltså bara tanken på det.
Ja, men det är väl klart, vad fan, det är väl klart att det kittlas lite. Och sen, det är ju också lite sådär att man lär sig kanske, ju fler sådana övertider du spelar, ju bättre du är på att hantera situationen. Men självklart kittlar det ju lite, det är inget snack om det. Nej. Men däremot så har du så jävla mycket, du vet att du måste koppla på så sjukt mycket fokus, så att det är så mycket annat som händer också som gör att det där skalas av lite. Mm. Men att säga att det inte finns en enda fjäril i kistan som var varm, det är skitsnack alltså.
Ja. De här längre förlängningarna som jag tycker det är så jävla underbart, speciellt när man sitter som neutral och kollar. Jag vill bara att ska gå till liksom 14 perioder helst. jag tycker det är helt otroligt. Då kan ju vissa spelare, i alla fall stjärnorna, landa på sån jävla hög istid om man jämför med vanliga 60 minuter. Hur mycket sliter det att spela liksom med 50% mer än vad man brukar göra?
Inte så mycket i det, och kanske inte så jäkla mycket dagen efter heller, alltså jämfört med en vanlig slutspelsmatch. Men däremot matchen efter, eller kanske dagen efter den matchen till exempel, det är nog där man börjar känna det lite, att du har en extra match i benen.
Okay.
Och i huvudet framför allt.
Så du menar att spelar man en lång förlängning i en match 3, så kanske det tar ut sin rätt i match 5 och 6?
Ja, något i den stilen. Eller kanske till och med dagen innan match 5, att du är helt slut och inte kan röra på dig. Liksom, ofta de långa matcherna jag har spelat som kanske har gått till en period 5 då, eller något sånt där, då... Efter matchen så är det inte så stor skillnad, och dagen efter känner du inte så stor skillnad heller, för du känner dig liksom ganska trött oavsett. Men sen när det går någon dag eller två eller en match till kanske, då börjar man känna att fan, ja, den sög nog lite den där rackaren alltså.
Du, brukar man förändra strategi mycket inför en sadden? Alltså, nu gör vi så här istället.
Nej, inte lagmässigt tycker jag inte det. Däremot som spelare så blir du mer aktsam i situationer skulle jag säga. Eller du blir mer vaken liksom. Du väljer kanske att ta rätt sida oftare än liksom i period 1, där du kanske har valt att kanske du ser en möjlighet att kunna ta en liten chansning för att kunna gå förbi en gubbe den här gången. Då väljer du nog att kanske spara energi för att du vet att du måste ha energi till att jobba hem. Alltså, man tänker lite annorlunda som spelare, men strategin i själva spelet och sådär brukar inte ändras. Snarare att man trycker på sin spelidé att man ska fortsätta med den.
Ja, fattar.
Men som jag sa, som individ så blir man nog mer vaken på det här lite risk-reward-tänket som är så modernt just nu.
Vi pratade senast om den här monsterförlängningen i Karlstad när du spelar för HV. Har du något annat liksom sånt här sadden minne som sticker ut lite extra?
Nej, alltså jag vet att vi hade ju någon där med Frölunda när vi lyckades slå ut Skellefteå i match 7. Avgörande Viktor Olofsson kom in på kanten och smaskade upp den.
Nu går du med rysningar alltså.
Ja, ja, men det var ett jävla skönt avgörande på något sätt. Just att det var vi och Skellefteå också som fan tampades där under ett par års tid. Och verkligen alltså, gnagde på varandra. Det var en skön vinst. Det är väl den som jag kommer ihåg just nu.
Det är så sjukt när alltså, serier i bästa av 7 matcher avgörs i en förlängning.
Ja, men nu kommer jag på en annan, och det är faktiskt Champions League-finalen 2000, vad fan kan det vara, 17 kanske, i Frölunda-Borg, där vi mötte...
Hemma mot Prag, va? Sparta-Prag.
Exakt. I Frölunda-Borg också. Ja. Där ger det ju lite en annan atmosfär. Och där lyckades vi vinna på övertid när det var 4-4 också spelade man
just
då.
Just det.
Niklas Lasen lyckades avgöra. Och då jag vet inte, då var det ganska mycket som kom tillbaka. Jag vet inte, man blir lite nostalgisk nu, men i och med att jag gick hockeygymnasiet i Frölunda så hade man hunnit sett ganska många slutspelsmatcher just i Frölunda-Borg då, och klättrat upp på läktaren där som någon jäkla huligan för ens få liksom en ståplats. Och nu var det lite samma känsla, och just det avgörande att det verkligen var liksom att Frölunda-Borg verkligen exploderade. Det var Det var också jävligt häftigt alltså.
Vad gäller förlängningar så tänkte jag testa en liten klyscha på dig. Alltid när det är liksom, nu går vi in till förlängningsintervjuer, så släpper någon klyschan. Det är ofta en slumppuck som avgör. Mm.
Små marginaler.
Det är väl aldrig det. Nu hårdrar jag det naturligtvis. Men jag tycker alltid det är så här. Det är ett rent skott eller en styrning. Det är väl för fan inget slumpmål till exempel. Alltså det känns som en av dem som folk bara slänger sig med den för att det finns inget annat att säga.
Men är det inte lite så att man kan hitta en slump i avgörandet hela tiden om man letar efter det, och det är väl det man kanske gör naturligt.
Jo, men vadå, då är vända hockeymål från en slumppuck.
Ja, exakt. Men jag tror att väl när man liksom, när matchen är fastställd, att man hittar en slump någonstans på vägen fram till det målet.
Ja.
Jag tror att det har med övertid att göra. Att det ska bara vara så helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Det ska bara vara så. Alla mål är en slumppuck, och framförallt ja. I förlängning.
Ja, men exakt.
Vi kommer senare i dagens avsnitt att ha med en av de mer färgstarka, får man nog säga, importerna som lirat i SHL under 2000-talet. Därför tänkte jag också att vi skulle snacka lite om det här med att lira med utländska spelare. Du är ju själv en import nu, Robin.
Ja.
Känner du dig där nere i Schweiz typ som en liksom slovak i SHL?
Ja, jag luktar lite spännande, beter mig lite konstigt i hela den biten. Ja, vad fan är man? Det sjuka är att man är ju faktiskt importerad arbetskraft. Alltså,
ja, jo,
det
exakt.
Det är ganska coolt.
Ja, alltså, ordet import, jag satt och kände lite på det här innan vi började spela in. Så här, det är lite... Man gör verkligen liksom människor till handlingsvara genom att använda det på något sätt.
Ja, jävlar vad rått det låter nu när vi går ner på djupet. Men det är faktiskt lite så det är. Alltså.
Ja, ja.
Men så svar på din fråga. Känner jag mig som en importerad slovak? Alltså, nej, alltså jag tror... Jag vet inte om man kanske är lite blåögd nu. Men jag tror att man som svensk på något sätt, när man kommer utomlands och spelar, så försöker man bli en i gänget väldigt fort och bli en som alla andra och... Liksom som när jag är här nu, jag vill ju, alltså helst av allt skulle jag vilja ses som en av schweizarna liksom.
Ja, ja, ja.
Var en i mängden, var lite lagom på något sätt. Det man kan känna skillnad är ju såklart att, alltså lite utifrån, sättet man ser på importer. Man ser ju kanske på dem på ett annorlunda sätt, som jag kanske inte har fått uppleva eftersom jag inte har stått på publiksidan.
Nej.
Men ur publikhåll så är det ju ofta en stjärna. Att det ska finnas någon form av stjärnglans runt den här. Och det ska finnas någonting extra. Och det ska göras mål och poäng. Och de förväntningarna.
Mm.
Så det är mest utanför sådär. Det är väl där man kan känna skillnaden. I laget så tycker inte... Jag har inte haft något problem att liksom... Verkligen försöka ta det till mig. Och bli liksom en av de andra så att säga.
Upplever du att det finns... Vad ska man säga? Andra skyldigheter när man kommer in som en utländsk spets, så att säga.
Kanske lite. Alltså, som jag sa, på det sättet att man vet att folk kanske förväntar sig att man ska leverera, speciellt offensivt sett då, om du är en offensiv spetsforward såklart. Och då, jag vet inte, jag har ju försökt att ta med mig mycket som, alltså just anledningen till varför man blir hitplockad, det var ju kanske då för att jag skulle kunna sätta lite mer standard i att jobba hårt, alltså inte bara de offensiva uppsidorna, att kanske jobba hårt och kunna gå till gymmet och liksom träna på ett lite mer bestämt sätt etc. Och det har jag tagit med mig och såklart försökt anammat och kanske tryckt lite extra på liksom.
Ja.
Så där kom väl mina förväntningar i att vara en import då, om jag säger så.
Om vi blickar lite hemåt Sverige så att säga, så upplever jag i alla fall att det finns en bild av att det inte är bra att ha för många importer i ett lag. Det är liksom gemene man-bilden på något sätt.
Ja.
Vad känner du kring det?
Bra eller dåligt. Jag tycker inte man ska ha för många. Alltså, och det tycker jag dels... man vill ju ha en mix, man vill ju ha spelare utifrån som sagt som har en viss typ av spets i sig. Nu tycker jag att vi har kommit ganska långt i Sverige, att vi plockar inte importer bara för att göra mål, utan det kan vara en stadig back eller det kan vara liksom olika typer, men att det är spets är ju helt klart.
Ja.
Han tycker ju liksom för svensk hockeys del att det ska inte behöva liksom tas upp för mycket platser.
Nej.
Om vi ska fortsätta vara en stormakt inom hockey och sådär så kan man inte ha för många importer tycker jag, utan det ska finnas liksom ett liksom en rimlig möjlighet att kanske som en kille i 18 års ålder verkligen kunna se chansen att kunna ta en tröja där uppe utan att det liksom värvas finnar och nordamerikaner och allt vad det är liksom. Så jag tycker att det här med tak, jag tycker inte det är en ganska het potatis här i Schweiz ska sägas nu, för att de håller på att prata lite om det nu. Man har haft 4 då i NLA i högsta ligan innan och nu ska man ändra det till 8 och alltså jag kan inte riktigt förstå varför man skulle vilja göra det, och det jag vet inte, jag skulle nog vilja se någon form av tak i SHL också faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Om jag tolkar dig rätt, menar du då att problemet som kan uppstå är att man har importer i liksom tredje och fjärde linan och där kanske då är det bättre att ge chansen till en J20-kille?
Ja, men jag tycker väl det någonstans. De är där och tar jobb på samma sätt som jag är här och tar jobb nu. Då ska det ju vara någonting extra tycker jag. Att på något sätt ta en plats från någon som faktiskt skulle kunna göra samma arbete. Jag tycker inte att det är helt rättvist. Och jag tror inte att det är rätt väg att gå. Alltså oavsett land, om det är Schweiz eller Finland eller Sverige, vad som helst. Mm. Alltså för det landets skull för hockeyn så tror jag att det är bättre om man håller på någorlunda nivåer på något sätt.
Är det så man ser det när liksom när klubben värvar in en nordamerikan 3 dagar för deadline och han kommer dit? Nu tar du upp plats!
Din jäkel! Nej, men det man kan känna är ju de gångerna när man har fått in någon spelare som ska vara någon form av stjärna då, och det visar sig att han tar sig inte förbi en fjärde, eller han kanske inte spelar mer än liksom 10 minuter per match, och man undrar lite så här, men vad fan, vi har ju faktiskt den här killen utlånad till Tingsryd just nu som skulle kunna gjort samma sak, alltså
ja.
då tycker jag att det blir lite fel på något vis.
Generellt sett, och det är ju verkligen så vi pratar nu, känns det som att det är lättare att klanka ner lite på importer? Du var inne på det tidigare, men jag tycker det känns som att supportrar har lättare för att tycka att spelare är lata, att de är legoknäktar och hela den biten när det går emot om det är en utländsk spelare. Håller du med om den bilden?
Ja, lätt. Men alltså det är ju det som kommer med press liksom.
Ja.
Alltså många har ju som sagt den förväntan att importer som kommer in, de ska stå sig så mycket högre och vara så mycket bättre. Och nu ser väl kanske inte världen riktigt ut så, hockeyvärlden. Och det första en supporter tar till, det är min spontana, det där kan du bättre än mig, är ju att någon är lat. Alltså går det dåligt för en spelare som är värvad för att göra poäng och han går lite torrt ett tag, då är det ganska lätt att kalla honom för lat.
Dålig inställning.
Ja, nej men exakt. Och det är legoknäckt och precis det du var inne på. Men hur känner man då som supporter just med att det är importer då? Om vi tar SHL nu, som är i ditt fall, har du mycket högre förväntningar? Känner du att du behandlar de här gossarna lika rättvist som du gör med de inhemska göteborgarna i ditt fall?
jag tycker nog jag gör det. Alltså, jag gör nog inte skillnad på liksom import och svensk spelare på det sättet. Däremot så kan man väl känna att och ofta är ju en import här för att vara en stjärna, som du varit inne på, och då är han ju också välbetald, och då ska kraven dessutom vara höga. Alltså, så att man bemöts med ganska hård kritik korrelerar ju många gånger också med att spelaren har ett fett lönekuvert.
Mm.
Så jag tyckte det var ganska intressant exempelvis i serien mellan Brynäs och HV. Så alltså Jordan Murray, den HV-backen, han var ju kass, men han blev ju också, kände jag, kritiserat på ett sätt i media som, jag är tveksam till om en svensk spelare hade liksom bemötts med de orden. Det var så jäkla kritiskt liksom. Och jag undrar liksom om, hade Erik Martinsson nu mot förmodan varit lika dålig och gjort lika, eller fattat lika dåliga beslut? Tror nog faktiskt ärligt talat inte att han hade mötts med samma kritik. Och ja, de hade väl säkert liknande lön. Jag har ingen aning, men jag vet inte. Jag upplever många gånger att det är på något sätt, ja, det är en amerikansk spelare eller en finne som är här, lite lättare att kritisera. Och som sagt, det korrelerar många gånger med en hög lön också. De ska vara framträdande spelare, men
jag kan förstå, men jag kan tänka mig att, alltså, att det där är lite samma på supporterhåll som det kanske är inom laget. Jag kände ju inte
inom ett svenskt lag när jag då var icke-import. Alltså jag känner inte alls att det är samma, att, alltså inom laget och inom gänget, att man ser på importer, alltså så som jag såg på importer. Den känslan har jag inte riktigt här. Jag får känslan, en annan känsla här, att man blir nästan mer uttittad som import. Alltså hemma var det mer att det var en spelare i mängden, sen var det stod i passet, var lite liksom skitsamma. Här känns det lite annat, att man är lite mer utpekad alltså.
Som sagt, nu generaliserar vi ju som satan. Men finns det några liksom generella drag du snappat upp bland de vanligaste hockeynationaliteterna som du spelat med? Alltså, är amerikaner större materialnördar än finnar och så vidare?
Ja, det är intressant. Alltså om vi börjar med finnarna, de har man ju kanske bild av att de är generellt ganska liksom tysta och lite introverta och sådär. Och så kanske det var för 10-15 år sedan. Men nu tycker jag att finnar som man spelar med nu, som är lite yngre, de har lite mer, liksom, ska jag säga, lite mer utåtgående och ganska roliga och skrattar en del. Alltså så var det kanske inte förr. Det är lite spännande tycker jag.
Lite mer tryck i personligheten helt enkelt.
Ja, nej men exakt, jag tycker det. Om vi bara tar ett exempel som vi är bekanta med, var ju Arturi Lekkonen. Alltså han var ju allt annat än inom citationstecken finsk. Alltså han hade ju myror i brallan och han hördes ju så här, garvade mycket och sådär. Och jag tycker att man ser mycket sånt nu liksom. Om vi går vidare lite så tycker jag att alltså fransk-kanadenser har ju lite en stämpel om sig om att vara lite egna också.
Jävlar vad smalt!
Ja, ja men faktiskt. Ja. Ja, men lite sådär. Alltså, ofta är de ju jäkligt skickliga och liksom jävligt bra på att liksom göra poäng och offensivt jäkligt skickliga och sådär. Men de är luriga på något sätt också. Alltså de är därför jag. Det är, om det är någon som skulle vara lite legoknäckt liksom av alla de här, då skulle jag nog säga, då skulle jag nog skära ner till fransk-kanadensare på något sätt.
Och runt där och snackar engelska med fransk brytning liksom.
Ja, det är lite läckert i och för sig. Jag gillar den. Jag gillar den brytningen. Ja. Jag tycker det låter coolt.
Jag tycker det har någonting också. Blir det lätt grupperingar inom lagen ut efter nationalitet?
Det kan bli. Jag har inte så mycket emot det. Vi har ju varit inne på det lite innan, det här med typ att vem man ska sova med på hotellrum och sådär. Alltså man funkar bättre med vissa människor, bara så är det. Men om du, alltså jag tycker inte att det blir grupperingar liksom, att det blir som alltså Paradise Hotel-grupperingar. Det tycker jag inte. Sen att man kanske väljer att äta lunch med någon som talar ens egna språk lite oftare och sådär, det är väl inga problem liksom. Så att det beror på vilket sätt du menar på.
Jag har tänkt kring det här runt liksom matchgenomgångar, träningar och sådär. Pratar man engelska jämt verkligen i ett lag där vi då förutsätter att det finns utländska spelare? Är det verkligen engelska jämt? Eller hur agerar man för att alla ska kunna begripa?
Ja, det där är ju också lite olika. Det beror på lite hur truppen ser ut. Alltså har du en eller två engelsktalande, då håller du väl dig till svenska. Men börjar kliva upp mot en 4-5, då kanske du måste prata engelska.
Men hur de som är en eller två stycken då, hur fattar de liksom vad Brynäs sysslar med i sitt pressspel?
Ja men alltså det där är ju faktiskt lite upp till en själv. Alltså som jag sitter ju nu och nu hör jag svenska tränare visserligen, men det är ganska många andra möten på tyska och sådär också. Alltså jag försöker mest, alltså det blir ju att du sitter tyst och sen får du be någon att köra en kort recap liksom.
Okay.
Efteråt hela tiden, jag försöker hela tiden snappa upp så mycket jag kan, och det är ju faktiskt upp till spelaren också att, alltså, att förstå vad man pratar om i systemet och sådär. Sen kanske det inte är lätt med alla coacher, för alla coacher är inte så himla bra på engelska heller. Det har man ju blivit varse.
Ja, men jag tänkte faktiskt komma dit, för alltså, man får ju en hel del inside, i alla fall runt SHL. Och vissa coacher tycker jag man har hört snacka både svenska och engelska, och ibland är lite svengelska. Och den här variationen som kan ske, liksom, det var den jag var inne på lite, liksom, hur när man väljer att prata vilket språk. Men blir det ofta lätt liksom språkliga misstag?
Ja, som jag sa, jag har ju Pelle Hånberg som tränare nu. Han har ju ett par i sin repertoar, men jag tänker att vi kanske ska hålla på dem till framtiden, för vi skulle kunna få upp ett jäkligt kul avsnitt där. Nej, men alltså generellt man pratar, jag skulle säga när du börjar komma upp mot en 4-5 kanske engelsktalande, då är nästan allt på engelska. Och sen, som sagt, ja, det är lite olika språkkunskaper, engelska kunskaper, men ofta har du ju trygga tränare, så en av dem brukar kunna engelska ganska flytande. Så då, ja, då brukar det lösa sig.
Har du några liksom favoritimporter man kan dra igenom? Några som stuckit ut lite extra?
Ja, men alltså jag tyckte, jag gillade Arthur Lekkonen. Jag tyckte han var, det var en fantastisk människa. Fan vad glad och skön han var. Vad jag jobbat med för något. Alltså det känns som att importer också sådär. Det är många som man har stött på som bara har kommit in och ut hela tiden.
Ja, ja, ja.
Hedersomnämnande som jag faktiskt inte har spelat med i Sverige, det är ju Retrakshani. Han, ja. Han har gjort sig ett namn på grund av dels att han är väldigt duktig spelare, men också jäkligt omtyckt i omklädningsrum också. Så han bör ju nämnas. Har du någon sån där som du kommer att tänka på just nu, liksom, som du bara fan han?
Alltså jag har ju många, men det blir ju lätt att man landar i Frölunda. Den här målvakten jag ska nämna nu, han var väl ingen liksom favorit så, men jag vet att jag tyckte det var jävligt kul när jag fick höra att Dan Bäckala inte hade någon mobiltelefon.
Nej, det var en lurig jäkel alltså.
Ingen kunde få tag i honom.
Nej, det var fan, han var riktigt lurig, och man vet inte riktigt varför heller. Alltså han var alltid lite lurig i blicken också, så att man, det var lite så här, ska jag hålla mig nära den här killen eller ska jag hålla mig ett par steg ifrån liksom.
Men annars så tror jag hade kunnat sitta och rabbla importer jag har gillat i fan flera timmar.
Ja.
En som faktiskt alltid på något sätt stack ut för mig för att han var rätt, ja, men speciell att kika på isen.
Det var Adam Pardy.
Ja. Nej. Däremot en annan nordamerikan, och honom kommer ni få träffa om en liten stund.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dags för veckans figga avslöjar. Och vi har ju varit inne på lite kring det här med så här lagdynamik och så där idag. Så jag tänkte på det ämnet kolla med dig, Robin. Vilket drag hos en lagkamrat har du lättast att störa dig på?
Utseendemässigt eller? Svårt för spelare med stora näsor. Alltså det gillar jag inte.
Sidbena, går inte.
Ja, men du tänker mer som hockeyspelare då kanske.
Så kan det vara.
Alltså inte, det kanske inte är ett drag, men jag måste, alltså någonting som jag har kommit på genom åren här, det är ju, alltså folk som beblandar en själv i sina liksom rutiner och superstitions.
Oh.
Hänger med lite på vad jag menar då, att det är liksom, det är någon spelare som kanske har fått för sig att han ska göra en high five med klappsnurr med dig innan matchen. Och du vill inte alls egentligen, men han likförbannat så fortsätter den här spelaren att göra det hela tiden. Sånt där är skitsvårt för. Alltså jag har verkligen kommit på det. Alltså när de beblandar mig i deras jävla påhitt. Alltså jag har ju fullt som det är. Alltså jag är ju helt liksom järnkvaddad av mina egna skitsaker. Och så kommer någon och ska liksom mixa in mig i deras skit.
Ja, ja. Så. Men hur, alltså får man mer svara med så här att sakta men säkert bli mindre mottaglig för det då, eller hur agerar man i det?
Ja, men lite så. Man får väl hantera dem som katter typ. Katter ska man ju inte kolla ögonen, har jag lärt mig. Det är lite så där, man måste titta bort och men likförbannat får du någon sån här special high five, klapp på benskydden, snurr två gånger, skjuta ett skott. Alltså du vet, jag pallar inte det där alltså.
Du vill bara sitta där i din bubbla.
Ja, nej, jag behöver inte mer såna där liksom konstiga saker, känner jag. Och då, vi var inne på sånt här ju, tvångstankar och sånt innan, var vi inte det? Jag står fast vid min liksom att det är...
Ja, vi har pratat om det massa gånger.
Ja, nej, men jag står fast vid det att så länge du gör det och håller dem till dig själv och inte med bland andra så kan du väl få hålla på med. Och det där går ju båda vägar. Alltså, det är riktigt jobbigt. Så att... Om det är ett drag så säger jag det. Folk som försöker dra ner en i någon annans järnskit.
Träsk!
Ja. Ja. Psykopat-träsk.
Du har ju tidigare varit inne på det här att du gärna tar en dusch innan bortamatcher i alla fall, va?
Ja.
Det har varit jobbigt om folk började beblanda sig i den, kan jag tänka mig.
Ja.
Så går du såna här... skolgympan-rapp med handduken och så vidare.
Ja, nej men... Fan, jag kommer att tänka nu liksom, alltså, jag har ju en lagpolare nu som jag verkligen älskar, men han har någon sån här, alltså precis innan vi ska gå ut, och den sitter inte varje gång, utan den kommer typ 90% av matcherna bara, när det ska göras någon sån här high five. Och jag är lite obekväm där, jag vet inte liksom, aha, okej, okay, yo, jag vet inte vad jag ska göra med händerna och liksom... Så det är nästa.
Ska du säga det? Alltså är det meningen? Ska det komma ut ett yo?
Ja, nej, men, jag vet inte hur man, han gör någonting. Och jag vet, du vet, Svenne liksom. Jag försöker hänga med.
Ja.
Så det där har ju typ nästan blivit att jag får överdriva att jag är så dålig på sånt där med high fives och sånt.
Jobbigt på något sätt väl ändå att det inte kommer jämnt. Alltså är du med? Ja, att det är en liten osäkerhetsfaktor.
Ja, men det går två matcher där. Du tror att du har klarat det liksom. Ja, den där svepte förbi liksom, vi har glömt den där. Och så kommer det nästa match. Smack, bam, bam, wow, tjena, hej, tja, wow.
Ja, tufft liv.
Ja.
He played 5 seasons in the SHL, won a gold medal with Färjestad, was a notorious point scorer throughout his career, but is still most remembered for the tough and sacrificing style on the ice. It's been almost a decade since this Canadian power forward quit playing hockey, but Swedish referees, many fans and opponents probably still get the creeps thinking about this 43-year-old agitator. A warm welcome to the podcast, Lee Goran.
Thank you for having me.
How are you?
Doing well as we can with all this COVID nonsense going on, and we're doing well.
Except from COVID, what are you up to nowadays?
Well, I've got two young boys, 13-year-old and a 10-year-old, so we're full bore. They're both playing hockey. My wife's doing well. We got a little 1-year-old puppy, so we're staying busy with lots of things like that. I run hockey camps in the summer. We've got I'm in sales. I sell personal and commercial insurance. So I've got a great schedule. I kind of make my schedule, and we're doing good. We're enjoying our life.
Do your boys have the same style on the ice as their dad?
Not yet. They're both pretty laid back. If they were playing against each other, I'm sure they'd want to rip each other's faces off. But playing against other people, they're still pretty tentative, laid back. Which is nice.
It sounds kind of weird seeing you with a 1-year-old puppy.
I didn't really want a dog. We've had dogs in the past. I grew up with dogs. But my kids and my wife, and he's great. We love him. He's a rescue dog named Remy. He's got some pit bull. He's got some Australian Shepherd. He's got like 10 different breeds in him. So
Lee, I don't think that many people here in Sweden know the reason why you had to hang up your skates there in 2013. You want to explain what happened?
Yeah, absolutely. So it was May 26, 2013, and my wife and I and my boys and Marty Lundberg's sister, she was staying with us. from Skellefteå. She was staying with us, Lisa, and we were coming home from church on a Sunday morning, and we were taking a left, got a left turn arrow, and another vehicle coming against traffic ran a red light and hit us. And I ended up with, thank God, you know, Lisa was okay, my wife was okay, both boys were okay, and I ended up with nerve damage in my right shoulder, which didn't allow me to pass a physical. So, you know, I went through the summer trying to figure out if I could play or not and had to see specialists. Dealt with a lot of pain and stuff and everything like that. But, you know, at the end of the day, doctor told me that my hockey career was done, that my my nerve wouldn't rejuvenate back to 100%. And with the contact that hockey is, that I should retire. So it was a kick in the stomach. It was a big change in our life because, again, I was heading to Russia. I had a contract to go play in Russia, which was one of the countries that I wanted to get to, that I hadn't been to yet. And, you know, we had to hang up our skates and start the next chapter of our lives.
I guess the consequences could have been a lot worse, but how big of a trauma was this for you?
You're 100% right. It could have been so much worse. The guy was going, you know, 100 kilometers an hour. We could have ended up with, you know, fatalities, people dead, and you know, thank God. You know, I lost my hockey career. I still have my family, and you know, obviously that was the most important part of that whole deal. But you know, changing lifestyle and you know, not being able to do the things that I wanted to do as far as playing hockey, it was tough. But again, you know, grand scheme of things, I lost a hockey career. I didn't lose any people in my life, so it was a good thing.
I saw you've been doing some coaching on junior level a couple of years back. Is that something you want to do more, or are you pretty much done with hockey professionally?
You know what? No, I don't think I'm done professionally. I would love the opportunity. Like when I first retired in 2013, I went to St. Olaf and I coached college hockey and was an assistant coach and absolutely loved it. Like loved the recruiting, loved working with the guys, you know, just teaching the game, which is, you know, what I'm good at and what, you know, it's what I've done my whole life and to pass my experiences on. And again, I've played for some amazing coaches and learned the game. So for me to, you know, and now, you know, I've got a 10-year-old and I got a 13-year-old. So, you know, my wife has always said, you know, let's concentrate on them. And they, you know, they deserve to have me as their coach and they deserve to learn from their dad. And not that I'm right or at everything, but, you know, just to share my experiences with them, which we do. And we go through that whole process with them. I did 1 year of high school hockey here in Minnesota, and the state of Minnesota has a great high school hockey program. But again, every parent thinks their kid's playing in the NHL. And I quit after 1 year because parents are ruining it for coaches, for good coaches. Cause again, at the end of the day, you don't want to deal with all the bullshit that they bring to the table and their kid wanting to, my kid's a Division I athlete, my kid's going to go play pro hockey. And it's like, if your kid plays beyond high school hockey, I'll eat my shoe. Like, and that's, you know, that's kind of the whole situation with that is, you know, you want to make sure that you're creating an atmosphere for these kids. Because again, no matter who you are, your hockey career ends. Sidney Crosby's hockey career is going to end. And when it ends, what do you have to add to society? What can you bring to society to be a good person and be successful beyond the hockey rink? So again, that's a big piece of the deal that big piece of the puzzle that I teach to my kids is we have to be good people. We have to take care of each other. We have to be great teammates. And at the end of the day, we're going to end. Like this hockey career is going to end and we have to get regular jobs and we have to be good people.
How has that been for you to like get into a normal business, so to speak?
At first it was not something that I wanted to do, but again, you know, you embrace, you learn, you adapt, you know, and again, I went from playing in Canada to the U.S., living in the U.S., living in Europe. So again, I've been adapting my whole life, you know, and different coaches, different styles. So if I'm starting a business tomorrow, I want to hire hockey players. I want to hire athletes because they're an adaptive group of people. They're able to adapt to different things, different systems, different cultures, and they figure out how they can fit in there and bring their best to the table. And that's what's so fun to watch all these kids and these people do stuff like this. It's so fun.
5 seasons in Sweden, Lee. Overall, how do you look back at this time?
In 2007, I signed my first contract with Skellefteå in Sweden. And my son was born July 31st, my first son. And Skellefteå wanted me there August 1st. And I was just like, listen, like I got my sons coming. And it was the whole thing. Cause again, like I wasn't sure if I was going to go, if what I was going to do. Cause my son was, you know, 2 weeks after he was born, I hopped on a plane and I went to Sweden. And to me, playing over in Sweden, especially in Sweden, and again, I played in Germany and Finland and Switzerland, but especially like Sweden, there, the people there are so welcoming. It was an absolute blessing for me. It was some of my favorite years. Our first year in Skellefteå, making the playoffs for the first time since like 1977 in the elite. And we weren't a great team, but we were a scrappy team. And I remember somebody in the paper had us finished 12 out of 12, and I literally cut it out of the paper. And again, at that point in time, I didn't even know what the hell they were saying. And as I lived there, I got to, you know, learn words and learn phrases and understand Swedish a little bit, but I put that on our fridge, and that was our motivation all year. It was like, screw these guys. These guys think we're going to finish 12 out of 12. Bullshit. We're not going to do that. And, you know, we had some great players. Michael Renberg was there, and obviously watched him play in the NHL over here and in the 90s. And, you know, we had a fun team, and it was a great group. But like I said, it was the way people responded, the way people treated me for the most part. You know, we got one argument that got me kicked out of Sweden for a little while, but everybody treated me so well. And it was absolutely amazing. Such a cool experience. Something that I never expected to happen. And so thankful for all my years there.
And you won the gold there with Färjestad in 2009. That was also your best year in Europe when it comes to scoring goals. Was that the most successful season of your career, you think?
As far as, you know, the regular season, I didn't have a real good playoff there. But in all honesty, like that was a great year. Like playing on a line with Rickard Wallin, who was a centerman, and you know, we had some really, like Jörgen Jansson, who was awesome in Sweden. We had a great group of guys, and we just came together at the right time. I remember our last national team break. We were kind of fighting for first place, and we were kind of sitting there going, are we going to get this done, and this and that. And I remember after we came back from the break, we were like, if we win 5 out of 7, we should win the league. And we won all 7. And then we swept the first round, swept the second round, and I believe we beat Hove 4-1 in the finals. So in our last 20 games, we lost one.
Yeah,
and
it's sick.
You know, the veterans on that team, Jorgen and Rodin and some of these guys, they all just brought their best. They brought their best at that time of the year. And it was so fun because, you know, during the year, like a big part of our team, we relied on Wallin and myself and that line. And then all of a sudden, these older guys just said, it's playoff time. Now we're going. And, you know, give all the credit to those guys. That last stretch of 20 games, like they were incredible. So personally, you know, as far as the goal scoring and stuff that we did that year, that'd be up there. And then obviously capping it off with a championship in Färjestad, you know, was incredible. And funny story, well, not funny story, but a story about that is in game 3 of the finals against Hove, I got cross-checked in the face. I went to hit somebody and I got cross-checked in the face and didn't sleep all night, missed the next, you know, we drove back from Hove, got back to Karlstad, and I sat out game 4 because I thought I had concussions and stuff like that. And my whole career, I've been able to remember bits and pieces of every game. And then like, I'd do anything to play. I did. And the doctor kind of held me out and, you know, I went through the protocol for game 5. And I was like, I want to play. We lost game 4. We played game 5 at home and we won the championship that night. And I don't remember any single part of that game. And I remember because I was on a 6-month contract and I had to get out of the country in a timely fashion. So Färjestad didn't have to pay the extra taxes. I didn't feel right. And we celebrated. And I'm not the guy that goes home first ever. I'm there till the end, and I like to be, you know, I like to have a good time. I like to party. And I remember going home, you know, we had our parade and, you know, we did our square thing and I went home early and I still remember we flew home. We left Sweden and we flew through Amsterdam. And I got off the plane in Amsterdam and I started throwing up all over the floor in Amsterdam. I couldn't, like, I was just so sick. So I got home and literally right from the airport, went right to the hospital when I arrived here in the U.S. in Minnesota. And they did some CT scans and MRIs on my head. And they found that I had a pretty bad concussion. And then doctor's like, well, I'm glad that you didn't play since the last time when this happened. I was like, well, no, I did. I played one game. We won the championship and I don't remember a damn thing. So would I do it again? No, but you know what? It's just being part of it was awesome. And seeing us celebrate, but I wish I remembered it.
Did doctors want you to be out of the last game? I mean, who decided that you were going to play?
I think at the end of the day, it was me. My wife was absolutely pissed off with me. But you know what? Like, it is what it is. When you know better, you do better. And I didn't know any better. I was tough and I wanted to be out there. And when I was 30 years old, I thought I was invincible. So...
Then the next season, you had to leave Färjestad, though, after an incident between you and a supporter to the club. How do you describe what happened there?
I had broken ribs, and I was trying to play through them, and I was getting shot up, numbed up on most game days and stuff. And it was just, I wasn't playing that well. And at the end of the day, after we won the championship, I really didn't want to go back to Färjestad because I heard rumors that, you know, all these guys were leaving. Like Rickard was going to play in the NHL, which was great. And, you know, a big reason why I came to Färjestad was to play with him and to be line mates with him. So I asked for my release and stuff. And I just said, hey, like, let's just part ways. And they wouldn't let me go. I was bitter a little bit about that. And again, we had a cool group of guys. It had nothing to do with the team. I just wanted to go somewhere else, and I wanted to go somewhere else in Europe where there was more North Americans, be more feasible for my wife and my kid. And not that Sweden wasn't, I love Sweden, and it wasn't anything against the people or anything. It was just, it was a comfort level thing and playing with very good players. So we went through that process and it was through Facebook from what I can remember. And this guy just started chirping me in a message. And I was just like, pardon my language, fuck you. You know, you don't know what I'm going through. You don't know how I'm feeling. And then he started to get a little bit more personal with some of the things. And then I just asked him if he'd like to meet me at the rink in the morning and I could shove my fist down his throat was kind of the extent of it. And then, you know, I was sitting out and injured. And all of a sudden, I'm walking up to go to my seat, and obviously he printed this thing out, and he removed some of the things that he said and some of the things that I didn't say. And again, it was what it is. And if I could go back and do it all over again, obviously I'd just delete the message and move on with my life. But like I said, I'm an emotional guy. I wear my heart on my sleeve. I do it on the ice. I do it off the ice. It's a good thing. It's a blessing, and it's a curse. And you know, to this day, I'm 43 years old. I've learned to deal with it a little bit better and not be so snap judgment, like fire things up. And my wife helps me with that because, again, there's times where, you know, I feel like my kids are wronged or I'm wronged or my wife, and I need to fix it. And sometimes it's like, you don't need to fix it. Just move on with your life and forget about it. So shitty way to leave. But, you know, if I could go back and do it again, I'd obviously change the way I handled the situation and the way I had it. You know, I would have a different attitude, but you live and learn. When you know better, you do better.
The word fighter in hockey, does that have a positive or negative vibe to you?
For me, it's always been a positive thing. I know the world's changing, sports are changing. But again, like I'll always say this. If there's people on the playground, there's people in hockey rinks, there's people in this world that can't fight for themselves. And if you're able to fight for them, why wouldn't you? Why can't you? Why shouldn't you? And again, you look at my fights in Europe and even my fights over here in North America when I was playing the NHL American League, there weren't a lot of me just trying to be an asshole and trying to get out there and beat somebody up. There was always a reason. There was always a reason. And I was never a guy that, you know, went like these tough guys in the NHL back in the 90s and early 2000s, they did these stage fights where they just line up against each other and fight. I never did that. I fought because I was wrong. Somebody was wronged. I felt like there needed to be something said or done. And again, like I believe that the game is calmer and it's a better game when you don't have to deal with referees and they don't have to police you. they can let the guys take care of themselves. And at the end of the day, you know, I'm totally against concussions and all that stuff, but I never, you know, I fought 100 times in my career. I never got a concussion from a fight. I got concussions from dirty plays, dirty hits. And that's, to me, that's where the fighting comes in. That's where the fighter comes in, and guys are less likely to do that shit if they have to be accountable to somebody.
I think this is interesting, though. Like, most fighters, if you want to call it that, who come to Sweden rarely have offensive strengths. They're often like solid defensemen or quite limited. But you really contributed with both the physique and the point scoring.
Yeah, it was. And I think that's why Sweden embraced me so much, is because they didn't realize that guys like me were around. And again, like, there's a bunch of guys in the NHL that are like that. And it's, you know, these big power forwards that can handle themselves and handle nonsense and still score. And again, I played college hockey where there was no fighting. I didn't fight once in 4 years in college hockey. And, you know, I was an All-American. I led the country in goal scoring. I was second at, like, there was lots of stuff that was positive there. And I turned pro. And again, when you turn pro and you're 6'3", 215 pounds, you're expected to stick up for yourself. You're expected to stick up for your teammates.
Yeah.
But again, like, when I played in the NHL teams expected me just to do that part of it, which wasn't fun, which, you know, I was a hockey player and I wanted to be a hockey player. And at the end of the day, going to Europe was great because, you know, I got extra ice when, you know, I think I fought 5 or 6 times. I don't think it was a ton, but again, I got more space and I played hard and I played tough and I, you know, I wasn't a cheap player. I don't think if you went and asked the guys that I played against when I was in the Swedish league, is he a dirty player? I don't think they'd say no. I don't think he's a dirty player. I think he's a hard guy to play against, and he's going to hit me every time he gets a chance to. And if he gets a chance to score a goal or make a play, he's going to do that too. So I love being the player I was. I wouldn't change anything. I wouldn't ask for more skill. I wouldn't ask for more toughness. I love being the player I was. And, you know, I wouldn't change anything that I did.
We're now getting quite deep into the playoffs here in Sweden. I guess you don't follow it, but that's how it is. And there have been a few brawls and stuff like that. How important would you say this part is to, like, mark your presence after facing the same team night after night after night? How important is that to, like, really be there in their faces?
It's the most important thing. Like, you know, and again, when I first retired in 2003, obviously I kept track of the guys in Sweden and the teams and watched things happen. And now so far removed, I don't follow it a whole ton, but I know, you know, guys that I played with in Skellefteå, Joachim Lindström and Oscar Moller, they're still doing it and they're still going. And obviously I still cheer for Skellefteå and those guys. But again, like, that 7-game series, that 5-game series, that 3-game series, if you can push and intimidate a little bit, what happened? Like, guys go into a shell. I always thought when I first went over there and we won in Färjestad, Hove was like, they were good. Like, they had that Johan Davidson and those two little buggers, those two little rat bastards, Levine and Kornberg. But again, like, those guys were awesome. They were the reason, like, again, they had a ton of skill, but again, those guys were the reason those guys won every year, because they were assholes to play against and everybody would focus on them. And then Davidson would do his deal and he'd make you look ridiculous and score goals. And they had a great goaltender in Stefan Liv, and they did amazing things. And again, when you have guys like that, when you have guys that can do that and take guys off their game, it works.
Did you have any, like, favorite opponents in Sweden when it came to this part of the game?
I think you guys all heard about the Christoph Olli Tollefsen battle that I had with that, and Sanny Lindström and guys like that. You know, I like guys that played hard against me, and Tollefsen and Sanny, they always played hard against me, which was fun, but then it'd get me fired up and I'd, you know, want to fight them or rip their faces off and stuff. And and again, we had a great time. We had a great rivalry, and I got to play Sanny in Lynchur or in Färjestad, and he's an awesome guy, and I think he's doing a great job. You know, he was a good kid. I think he was our captain that year. He was a great captain, and he was a good leader. And then Tollefsen was a guy that I played against over here in North America, and he wouldn't, you know, he didn't play overly tough, and he didn't do that. But then he goes to Europe, and he's playing in Sweden, and he's the toughest guy in the league. And I think every single time that I played against Tollefsen, I asked him to fight. And he was like, no, I don't want to get fined. And I got fired up one day. I told him I'd pay his fine if he fought me. So, but again, like those are the rivalries, right? Like that's what I remember. I remember playing against those guys and they'd play hard and they'd do all the things they needed to do to try to win. And we'd do all the things that we needed to do to try to win. And at the end of the day, like I would love to have a beer with all those guys and talk about old times and talk about stories. And it's, you know, they're all great human beings and great players. And, you know, we all just tried to fit in and tried to get an advantage for our team the best we could. And, you know, those were some of my favorite guys to play against. Trying to think of some of the other ones.
You had quite a big fight with Andreas Pihl back in 09, if you remember that one.
Yeah. You know what? Early, and I remember the whole thing. In the third period, we were down, I believe, 2-1. He hit me from behind right in front of the referee. It was a dirty hit. And I got up and I looked at the ref and I was like, you're not going to call that? And he was like, he hardly even touched you. And I'm like, you're full of shit if you think that. And I looked at him and I said, you just got this guy beat up. Is kind of what I said to the referee. And I went skate up. And again, we went into overtime. And again, it was a close game. So it was like literally things were going on in my head, like beeps and buzzes, the wires were touching, you know, all that shit. And I was mad. We got like, and it was a close game, so I didn't want to take a stupid penalty. I didn't want to do something dumb. This was filed in, you know, what he did. And at some point, this fucker's going to get it. So it just happened. It was the same game. We were in overtime and he kind of came around the net and I kind of hit him and he kind of pushed me and I was backing off and he just kept pushing me. And I was just standing there. And if you watch the video, I don't do anything. And then the referee blows his whistle and says, both of you guys are getting kicked out of the game. And I was like, fuck, if you're going to kick me out of the game, I'm going to earn it. Yeah. So I dropped my gloves and made him drop his gloves. You know, like obviously whatever happened.
Ja, nu väljer domare Andersson att plocka både Pihl och Goran. Och nu frågan om det kommer en fight. Ja, visst gör det det. Båda släpper handskarna. Och Goran matar ett redat sargat ansikt hos Pihl.
And then at the end of the fight, I grabbed him and I pulled him real close to me and I said, you ever hit me from behind again, this will be nothing. and I let him go and got kicked out of the game, obviously. And the funny thing is he got a 2-game suspension and I got a 1-game suspension. Because again, in the video, it looks like he's coming after me. And I'm like, I'm just sticking up for myself. So it was a good one. But I remember after that game, I was in the locker room and my hands hurt so much. I had him in a bucket of ice. I hit him so many times. God, his grandpa probably felt it.
We probably did.
Yeah, but no. And again, like that was once it's done. I you know, my first concern is, hey, like after I calm down and everything, you know, blood pressure comes down. You know, I'm worried about, hey, is the kid okay? Is he all right? Like,
yep.
And again, he was a big, tough guy too, so he was fine.
I know you also had quite an like intense game with Robin Jakobsson in Luleå in 2013, if you remember it. I think you tried to get him in the corridor outside the dressing room or something like that, right?
Yeah, that son of a bitch.
Yeah.
I didn't even remember his name, but now that you bring it up, he went after Patrick
Zacharyson.
Yeah, Zacharyson, yeah. So, and Zach was my centerman and he was a good player. So he went after him. So I got fired up and I actually have a picture of me hitting him and him like bending over backwards on my phone. And I show people when we go to party, hey, this is what I used to do. But the thing was, so then I got kicked out of the game, which obviously I should have got kicked out of the game. I was, you know, I was sticking up for my teammate and I went after the kid. But then he got kicked out like a little while later after he went after another player on our team. So I was like, that son of a bitch. So I literally walked down. I was going to go right into his locker room and beat the living piss out of him. But I obviously security was there and
yeah,
calmed me down. And, you know, like, again, if you can't handle me, leave my guys alone. That was kind of the deal. And, you know, I think I earned some respect from the guys there because, hey, they knew that I had their back. And that was another real good one.
I think at least you get to tell him you had your eyes on him for the future or something like that.
Yeah, and he was probably happy. He probably paid that guy to run that red light to hit me so that I couldn't play hockey anymore.
Oh, fuck. Maybe that's how it is.
Yeah.
How far would you say were you willing to go to win hockey games?
The whole way, whatever it took. That was kind of the deal. Like when I got to Skellefteå, I remember the culture was not, you know, one of like winning. Like it wasn't like we're going to win every game. It was like, yeah, we'll show up. And I still remember like I came in after a game and we'd lost. And one of the guys turned the radio on after a game, like music. And I was like, are you fucking kidding me? And I went over and I shut the music off. I said, there's no music when we lose. Like I was hard on guys, like teammates. Like I expected a lot. Like, and it was, it's hard to explain. Like, I wanted to win every game. Like I'd do whatever it took to win. And I pushed guys and I wanted guys to push me. And it was important for us. We're like, losing sucks. Like, I don't want to lose at anything. You know, again, there's 12 teams in our league and only one team wins a championship at the end of the year. And that was the end goal. And you think about the teams that win, like they have to do everything right. You do one thing wrong and it can turn the series upside down and you could lose and you can be out of the series and you might be your best chance, right? So to me, winning was everything. I wanted to win every single year, every time I went on the ice, every practice. I was, you know, played a shit ton of hockey games. I was the first guy on the ice, last guy off the ice most days because I love being out there and I needed to get better and I wanted to get better and there was always room for improvement. And when I got to Skellefteå my first year, there was guys that they would come out, you know, practice started at 10, they'd come out at 9:59 with 59 seconds on the clock. And practice would end at 11:15 and they'd be off the ice at 11:15 with 1 second. And I was out at 9:30 and I'd be out till 12 and we'd shoot pucks. And in Skellefteå my second year, that was our group. That was the group that they had there. We sat on the ice. We were all just hockey misfits. We were rink rats. We wanted to be at the rink. We'd sit and we'd shoot pucks for hours. And Pierre-Edward Bellemare, who's still obviously having a great NHL career, Lindstrom, Oscar, we'd be out there for like an hour just shooting pucks. And we just loved it. And we loved each other's company and we loved being there. And that's how you win.
Did you and Bert always get along? I mean,
No. Me and Bert argued all the time. Bert was more stubborn than I was, for Christ's sake. But he was great. He always had the team's best interest at heart. And I know he's doing a great job over there coaching and holding guys accountable. But one of his biggest, best attributes is holding guys accountable. And he make guys play hard. And that's how he coaches. And I love playing for Bert. Like, again, like we argued and we bitched at each other once in a while, but I would take Bert on I'd take him as a coach any day of the week. I thought he was awesome. He'd be one of those guys that'd be out there with you for an hour after practice, passing you pucks, doing whatever we needed to do to get back in shape. He was there. Like, and I love Bert. And you know, you want people like that in your corner. You want to play for guys like that.
You sound like quite a demanding team player. I mean, for your teammates, is it too easy, you think, for like young guys to come up today? They practice for like an hour and a half, then they go home pretty much. Is it too easy?
I don't know. Like I said earlier, the world's changing. And again, I think it's changing for good. Don't get me wrong. Like, I don't think it's a bad thing. But I remember when I came up, like when I first turned pro, I'd walk into a locker room and like literally I'd sit in the corner and I wouldn't say a word unless somebody asked me something.
Yeah.
And now we got young kids coming in and they're running the music and they're doing this and they're taking over this. You know, like I just respected the process, not that they don't respect, but I just respected the process. I respected the guys that I was playing against. I respected the guys I was playing with because holy shit, like these guys are the guys that I want to be. And I don't know. I don't know if it's a good thing. I don't know if it's a bad thing. I think that, you know, when the puck is dropped, you shouldn't have to respect anybody unless they earn your respect. But in a locker room, you know, I'd like to see, you know, some of the younger guys have a little bit more respectfulness towards the guys. But again, like I think the older guys like when the younger guys take control of things and you get to see their personalities and stuff. But like I said, I played in such a different era and time where, you know, you walked into a locker room and it was like, shit. But you know what? Whatever it takes for you to be ready to play this hockey game and help us win, do that.
I know there were a few times when players and even fans accused you of diving.
Yeah.
This has also been a hot topic here in Sweden lately. What's your take on players like exaggerating or even faking certain situations?
I hate it. I absolutely despise it. I hate it. But I'm going to tell you this. When I played in Sweden, I had a different set of rules than everybody else. That's what I felt like. I felt like the referees, you know, a guy could jump on my back and he could hold me and he could hook me and he could do this stuff and not get a penalty. And I'd go up to him and I'd be like, why is that not a penalty? And the response was, you're too big and strong. Why would that shouldn't bother you?
Yeah.
And I was just like, A hook is a hook. A hold is a hold. It doesn't matter who it's on or who's doing it. It's still a penalty. That's the rule. And to me, the biggest dive I took was when Tollefson pushed me. We were playing Moto in the playoffs. And he pushed me, and I went down, and my helmet went flying, and I flopped big time, and he ended up getting a penalty. We ended up winning the series. But I was so sick of getting hacked and slashed and held and all that bullshit that it was like, if you fuckers aren't going to call it, I'm just going to make it look really, really bad, and you're going to look like an asshole. So at some point, I hate it. I hate it. I should have got a penalty for that. Like, if it was me, I would have kicked my own ass out of the game. But at the end of the day, like, there's only so much. Like, he can't continually to take his arms and put his arms around me. He can't do that in the corner when I have the puck. They'd be like, well, you're too big and strong. We're not going to give you a penalty. You're not going to give the guy a penalty. But it's a fucking penalty. So I hate diving. I hate it. And I truly believe that they should change the rule that, again, if Tollefson hits me and I dive, I should be the only one that gets the penalty.
Yeah, all right.
The other guy shouldn't get a penalty. Like, if it's a legit dive and you're going to call a dive on that guy as a referee, don't give the other guy a penalty because, again, it was a fucking dive. Yeah. If you didn't dive, maybe you might have called a penalty. You probably wouldn't have. Yeah, I completely hate the diving and stuff like that.
You played 67 regular season games in the NHL, most of them in like checking lines. But I know you got to play with Daniel and Henrik Sedin during a preseason in Vancouver, right?
Yes, sir.
How was that?
Those guys they're amazing. They were so good. Everything about them, they played hard. They played strong. Their cycle game, it was unbelievable. Like, I got to play with those guys. I think I played 4 games in preseason. I think I had 6 or 7 points. And again, like, literally a blind guy could score 30 goals playing with those two guys. Like, they are, to me, like, if you're building a team and you're going to have two guys in their prime, they'd be right up there on my list. Like, I watched them cycle a puck for 4 minutes one time. Like, it was unbelievable. Nobody can touch them. It was like, we use this expression now with our young kids. They were playing chess and everybody else was playing checkers. That's how far ahead they were than everybody. And again, off the ice, two of the most amazing human beings that you'll ever get to associate with and chat with and just be, they were awesome. And we always played, this was kind of the years where I started playing soccer before games and watching Hank and Danny play two-touch before games, two of the best soccer guys, like the way they could handle the soccer ball. They'd always end up in the finals against each other and they would kick the ball at each other so hard and they'd just handle it. They were so good. They're MVPs in life. They're good. They're awesome.
Except from winning a couple of championships in your career, what would you say are your most fun or like crazy memories from your years in hockey?
The craziest years. Craziest memories. One of my favorite memories of Europe was we were playing in Skellefteå my very first year there, and we had a chance to clinch a playoff spot, and we were playing Luleå, which was our big rival, and we were at home. And my dad was in town, and my father was in town from Winnipeg, and he was watching the games. And it was an afternoon game. I believe it started at 3:00, and I just said to my dad, I was like, "Listen, if we win this game and we clinch a playoff spot, Skellefteå will be the drunkest city in the world." And my dad was like, "All right, well, win, then we'll go out and have some fun." So we played the game, and I believe we won the game. And I believe it was 2-0 or 2-1, and I think I had both goals.
All right.
And I think in the third period, I think I played like 15 out of the 20 minutes.
Shit.
As a forward. And our coach in Skellefteå that year, he was great. And there was a big reason why I went to Färjestad too, was Per Johansson.
Yeah,
he was great. So he just played the shit out of me all the time, and it was fun. It was great. So we win, and I get done with the game. And again, like, all the reporters are asking, like, "Oh, your dad's here," and this and that. And they're like, people are interviewing my dad, and it's like, just keep him out of this. And he's telling the newspaper that he was sending notes to me in between periods to do this and do that. And I was like, and they thought he was. The reporters are like, "What? Did he really send some notes down to you?" And I was like, "No." So the game ends and we get done and we're trying to find a restaurant. And again, my son at this point is, you know, 8 months old, 9 months old. My wife is like, "I don't want to be out. So I would drop her off. So she drops my father and I off downtown in Shalefteo, and we start like looking for a spot to eat. And every single restaurant, jam-packed. Can't find a reservation, can't find a table. We walk into this one restaurant, and these guys kind of recognize us, and people start standing up and clap. So I'm like, holy shit. I'm like, let's get out of here. So I turn around and I walk out, and I walk back in, and my dad is still standing there, and he's waving to all these people while they're clapping, thinking it's for him. So I'm like, Dad, let's go. So I walk back in. These guys are like, hey, do you guys want to sit at our table and have dinner with us? And really, yeah, we're looking for a place to eat. Let's have some dinner. So we sat down at that table. I didn't pay for a single thing all night. At one point in time, there was so many beers on our table. And Kent McDonnell, he joined us. We had so many beers, we couldn't even drink them all. People just kept coming over and dropping drinks off. Now, the funny thing was people kept coming over asking for autographs, and Kent and I would sign autographs for them. For the fans and stuff, and then they started asking my dad for autographs. So my dad was handing out his autographs too in Skellefteå. So it's just, they could just, like I said, like the people in Sweden, they're just so kind, so kind and just so welcoming. My very, like when I landed in Sweden, my very first time I got there, I had no idea what to expect. I didn't even have Swedish kronor. I couldn't even, my bank didn't even have Swedish kronor. So I got there, didn't have any money. They dropped me off at this apartment, and I'm like, I got to go buy groceries. And I walk into the store, and again, you Swedish people, oh, I'm not so good at English. And I'm like, walk in there, I ask somebody, I'm like, do you know any English? Oh, just a little. She ended up speaking better English than I do. And she helped me do my grocery shopping and stuff. And I was just like, I was just so lost. Like, right? Like going to a different country, no idea. Just a Canadian, Midwest Canadian boy going somewhere and just absolutely lost, but some great memories there. They treated me so well. It was outstanding.
Lee Goran, it has been amazing listening to you for a bit. Thank you so much for joining our podcast, and good luck with whatever you do here in the future.
Thank you very much. I appreciate you guys having me.
Vi närmar oss slutet av veckans Släppsargen-avsnitt. Men först Robin, Lee Goran, du lirade ju med honom en sväng i Linköping.
Jag gjorde det, vilket jäkla monster alltså. Fan, jag kommer ihåg, det sjuka är att det första jag typ tänker på med honom, det är att han hade så satans stora händer. Alltså han hade två dasslock ta med fan till nävar.
Ja, de använde han.
Jag måste säga jävligt fin kille alltså. Det var en lugn och trygg själ som, jag vet inte, det var bara harmoniskt att ha han i omklädningsrum. Och sen, alltså säga vad man vill, men det var tryggt att ha en sån spelare på isen. För man visste att är det någon skit här, då kommer Li på något sätt steppa upp lite. Jag tyckte att det var helt klart en fördel att ha han i ett lag. Och då, när jag spelade med han så var det i Linköping, och vi hade ett ganska kul slutspel då. Vi åkte visserligen ut mot giganten Skellefteå på den tiden i semin, men dessförinnan var han faktiskt... han var riktigt bra till och med också. Så att... jag har goda minnen från Lee Goran.
Ja, men kul, han bjöd ju oss på ett gäng här också. Jag tyckte det blev ett rätt kul snack. Han hade saker att säga, den gode Lee. Men med det sagt så har vi nått vägs ände med veckans avsnitt. Släppsargen kommer ut torsdagar även framöver. Och vill ni ge oss något så finns vi på sociala medier, Facebook, Instagram eller Twitter. Det är bara att ni hör av er om ni vill oss något. Om drygt en månad, däremot slutet av maj, runt VM, kommer det dessutom dyka upp en liten överraskning kring Släppsargen. Så det blir något att hålla utkik efter, men det kommer vi dessutom återkomma till. Nu så tackar vi för idag. Puss och kram på er, så hörs vi igen om en vecka.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.